Idag ska vi fortsätta det som jag började förra söndagen. Och det jag sa då var att väldigt mycket av det som man talar om i ett själavårdssamtal, vare sig vid köksbordet eller någon annan möbel, det är posttraumatiska besvär och lidanden. Alltså sådant som har uppkommit genom andras synd eller ens egen. Alltså att man kan reagera på olika vis. Man kan bli arg. Och det är kanske vanligare att man ser i icke-kristna kretsar människor som rakt upp och ner säger jag hatar honom. Vi kristna har ju lärt oss att svälja förtret på ett sätt som människor i övrigt inte behärskar på samma vis. Så att vi uttrycker vår vrede, om det är det vi känner, med stor försiktighet. Men man kan också reagera med skam. Det börjar ofta som sorg eller som rädsla inför vad den andra gjort. Men så småningom så liksom sedimenterar den här upplevelsen till ett tillstånd av skam. Och det är ju lite grann en fråga om ens grundläggande personlighet. Somliga är utagerande, extroverta säger vi. Andra är introverta. Och de reagerar ju oftare med tystnad och med olika försök att fly ifrån den situation som har uppstått. Det finns en text i Bibeln som talar väldigt mycket om det här. Och det är den 123 psalmen. Det är lätt att komma ihåg 1, 2, 3. Och jag ska läsa den text som modifierades från 1917 års översättning. För det är den enda som jag känner till som har översatt det här riktigt korrekt. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herrars hand. Som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så ser våra ögon upp till dig, Herren vår Gud, till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig. Du är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättade är vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. Man kan få sin själ mättad med förakt. Det säger oss till en början att vår förmåga att härbärgera förakt är begränsad, kanske till och med mycket begränsad. Vad händer när den blir mättad, själen? med de säkras förakt? Jo, det kan man se i praktiken. Att om man spottar ett tag på en annan människa, så kan man sen gå därifrån. Den människan står kvar och spottar på sig själv. Hans själ har blivit mättad med förakt. Och när man har fått sin själ mättad med förakt, så utvecklar man någon sorts strategi för att leva vidare med det här nya som man nu har fått i sitt liv. Och de strategierna i sin tur gör en främmande för en själv. Vem är jag om jag lever i en djup strategi? Om jag har utvecklat en teknik för att klara av relationer, vem är då jag? Om jag har fått min själ mättad med förakt, vem är då jag? Den här frågan har alltså väldiga förgreningar. Och inte minst just frågan om identitet. Vem är jag? Vi ska notera att Bibeln, när den talar om Jesu försoningsverk, hur mycket det talas om just frigörelse från skam, förakt. Vi ska läsa 3 texter ur Gamla testamentet. De är nog välkända alla 3, men vi ska läsa dem bara för att se vilken plats man lämnar, som Herren lämnar, just för att uttrycka föraktet. Den första handlar om Jesus. Jesaja 53, 1-4. Men vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbar? Han sköt upp som en ringa telning inför honom, som ett rotskott i förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med sjukdom. Han var som en för vilken man döljer sitt ansikte, så föraktad att vi höll honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor lämnade han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Alltså, han är så föraktad att man vänder sig bort. Man kan inte se honom i ögonen. Man kan inte ha någon relation till honom. Föraktad var han och övergiven av människor. Men det finns också 2 psalmer som vi ska läsa. 22 psalmen. Där vill jag börja i femte versen. På dig förtröstade våra fäder. De förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig förtröstade de och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa. Hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig. De spärrar upp munnen, de skakar på huvudet. Anförtro dig åt Herren. Han ska befria och rädda honom. Han har ju honom kär. Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från moderskötet. Redan i moderlivet var du min Gud. Var inte långt ifrån mig, till nöd är nära, och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig. Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut. Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva. Min tunga fastnar i gommen. Du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig. De ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har det genomborrat. Vilken beskrivning av en situation i yttersta förakt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Tungan fastnar i gommen på mig. Vi bläddrar också till den 69:e psalmen. Också här är det Jesus själv som talar, beskriver sin situation när han är förkastad av människor. Femte versen. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är de som vill förgöra mig, de som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Gud, du känner min dårskap och min syndaskuld är uppenbar för dig. O Herre, Herre Sebaot, låt dig dem som väntar på dig komma på skam för min skull. Du Israels Gud, låt inte dem som söker dig drabbas av vanära för min skull. Ty för din skull utsätts jag för hån. Blygsel täcker mitt ansikte. Främmande har jag blivit för mina bröder, en främling för min moders barn. Du brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Dina smädare smädelser har fallit över mig. Jag grät och fastade, men det drog vanära över mig. Jag klädde mig i säcktyg, men jag blev ett ordspråk för dem. De som sitter i porten pratar om mig. I dryckeslag gör de visor om mig. Men jag ber till dig, Herre, i nådens tid, svara mig, Gud. I din stora godhet, i din frälsande trofasthet. Rädda mig upp ur dyn så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattenmassorna dränka mig eller djupet uppsluka mig. Låt inte brunnen tillsluta sitt gap över mig. Svara mig, Herre, till din nåd är god. Vänd dig till mig i din stora barmhärtighet. Dölj inte ditt ansikte för din tjänare, ty jag är i nöd. Skynda att svara mig. Kom till min själ och återlös den, friköp den från mina fiender. Du känner din hån, den skam och vanära jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. Förakt har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande, men fann inget. På tröstare, men ingen kom. Här möter vi uttrycket komma på skam. Och det är ju ett uttryck som dyker upp här och där i Bibeln. Och det är på sätt och vis ett uttryck för det sant djävulska. Att beskriva helvetet i mänskliga ord kanske just är detta. Att komma på skam. Det griper så djupt in i ens personlighet. Och man är så värnlös. Jag kommer ihåg en grupp ungdomar som jag vill minnas att de var konfirmander och att vi läste Bibeln tillsammans. Och det var, de hoppade ut genom fönstret och det var ingen ordning på någonting. Det var tjo och kim, men det var inte mycket Jesus. Men sen en dag så var de bara tre tror jag. Och i den här gruppen fanns det en kille som hade kläder med mycket nitar och metall. Han var tuff till 1000. Och jag fick för mig att vi skulle läsa i Bibeln. Och vi läste om den gyllene regeln, allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra mot dem. Och jag frågade dem, hur skulle livet te sig om det här, om alla levde efter detta? Den tuffe sa, då skulle man våga gå ut när det är mörkt utan att vara rädd. Han hade på allt sätt försökt att med sin tuffhet visa att mig kan ingen krossa och jag står över det här. Jag filtrerar bort allt förakt. Men det gjorde han ju inte. Våra strategier för att rädda oss från andras förakt, de tar bort kärleken. Det är inte lätt att komma förbi alla olika spärrar som man har i sin klädedräkt, i sitt tänkesätt, i sitt uppträdande. Att med kärleken, den kärlek som inte söker sitt, har svårt att hitta in bakom alla de här murarna. Men den fixerar inte bort föraktet. Det hittar alltid in. Och det är ju lite av en tragedi. För många, för oss alla kanske. Och just därför tycker jag det är så intressant med de här texterna vi läste. Att just Jesu ensamhet. Här talas inte så mycket om spikar. Om gisselslag. Som ju ändå var fruktansvärda. Utan här talas om övergivenhet. Ensamhet. Och höjd. Som han är i allas förakt. Föraktet tror jag är det genuint onda. Om vi ska beskriva helvetet så kanske vi säger att det är att komma på skam. Om vi söker ett uttryck för det genuint onda, så tror jag att vi ska tala om förakt. Inte om hat. Inte om hämndbegär. Utan förakt. Därför att varje synd jag gör emot dig börjar ju med att jag föraktar dig i mitt inre. Föraktet är alltid syndens utgångspunkt. Och därför så är föraktet det vi, jag kanske säger så här, att vi tycker ju ofta att föraktet är ju en bagatell. Och väldigt mycket av humor i vuxenvärlden, inte minst i televisionen, handlar ju om att man hänger ut någon och flabbskattar. Och vi vänjer oss. Vi vänjer oss något fruktansvärt. Andras förakt kan man ju bära med lätt mod många gånger. Inte minst om man tycker att det var rätt och riktigt att hänga ut den här personen, vilket det kanske ibland är. Inte att göra så, men att på något vis låta honom skörda konsekvensen av hans gärningar och hans val. Just för att föraktet är syndens utgångspunkt, så är det här någonting vi också måste vara på vår vakt emot. Och vi ser ju och förstår att när föraktet griper in i våra liv med den kraft som det kan göra, att föraktet kan förvandla min personlighet från det Gud skapade mig att vara till att bli en annan människa. Mera konstgjord. Mera självupptagen. Så förstår vi att det här är farliga saker. Och vi behöver ju väldigt ofta i samtalssituationen få lösa varandra från förakt. Jag tror att vi ska göra ett litet break och räta på benen och sjunga en sång.
Jag är svag men ändå stark. Jag är svag men ändå stark. Arm och fattig ändå rik. Jag var blind men nu jag ser. Allt som du gjort, allt som du ger. Jag är svag. Jag är svag men ändå stark. Arm och fattig ändå rik. Jag var blind men nu jag ser. Allt som du gjort, allt som du ger. Hosianna, Hosianna, till Guds dyra offerlamm. Hosianna, Hosianna, Jesus stod och livet vann. Ner i strömmen vill jag gå, där jag liv och räddning får. Renad i Guds nåda flod, på nytt köpt och helig jord. Jag har nu en säker hamn. Jag har nu en säker hamn. I Guds öppna frälsarfamn. Jublet stiger nu i mig. Jesus, du har gjort mig fri. Hosianna, Hosianna, till Guds dyra offerlamm. Hosianna, Hosianna, Jesus dog och livet var. Hosianna, 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 till Guds dyra offerlamm. Hosianna, Hosianna, Jesus tog och livet vann. Jag är svag men ändå stark. Arm och fattig ändå rik. Jag var blind men nu jag ser. Allt som du gjort, allt som du ger.
Vi behöver ett mod för att leva. Det är ju mycket i ens liv som bara finns där. Hälsan tänker man inte så mycket på så länge man är frisk. Och modet är ingenting som man går och grubblar på förrän den dag man förlorar det. Vi läste ju inledningsvis texten om David. Han vågar utmana Goliat. Och han gör det därför att Herren har gett honom ett mod att gå emot det svåra som står framför honom. Föraktet berövar oss livsmod. Och därför är det en viktig bön. Herre, förnya mitt eller hans eller hennes livsmod. Kärt barn har många namn. Och det här livsmodet, det uttrycker vi ju på olika sätt. De flesta använder uttrycket jag har så dåligt självförtroende. Det händer att jag ställer en motfråga. Hur mycket självförtroende skulle du behöva om du litade på alla människor omkring dig? Och då blir det ju tyst och så kommer det efter en stund, ja, det skulle räcka med det jag har. Och då kanske man inte i första hand ska peppa upp en människa till att se sig som störst, bäst och vackrast. Utan istället kan man be Gud, ge denna min vän ett förnyat livsmod. Ty på något sätt så handlar ju det här också om identitet. Vem blir nu denna människa som jag ber Gud att utrusta med självförtroende eller med olika former av säkerhet och oberörbarhet? Vem blir han? Jag tror att om man får ett sunt livsmod ifrån Gud så är man på väg emot att vara den människa som man egentligen är. Och det är ju alltid intressant det här med identiteten. Därför att vi har ju en grundidentitet. Det håller med numera materialisterna med om, att det sitter i DNA-spiralerna. Men att man på olika sätt, inte minst i kraft just av föraktet, kan förlora sin personlighet. Och då kan det vara en viktig bön. Herre, du vet vem han är. Jag ber att du ska hjälpa honom att förstå vem du har skapat honom att vara. Jag ber dig att du ger honom modet att också vara den som du har tänkt. Föraktet är alltså syndens utgångspunkt. Det har skrivits många böcker om andra världskriget. Inte minst förstås om förintelsen av judar. Hur gjorde Hitler för att förvandla ett helt folk till bödlar? Vi gömmer oss ofta bakom olika föreställningar om att ja, de var fanatiker och de var inte kloka och så här. Men taktiken var enkel. Han lärde det tyska folket att förakta judar. Och när man väl hade kommit till den punkten så var det öppet för all annan misshandel. Vi ser ju det här på våra skolgårdar dagligen dessvärre. Vi kallar det för mobbning när det sker där. Hur startar det? Ja, det börjar ju ofta med att någon som vill vara ledartyp väljer ut någon av sina kompisar och försöker spana in någonting som är typiskt för honom. Ofta handlar det om kläder dessvärre. Men det går ju att ta nästan vad som helst. Dialekten eller näsans form eller ja, vad du vill. Och så börjar man att ständigt mala om det här. taktiken är att man gör offret löjlig. När personen har blivit löjlig i kamraternas ögon, för den här som håller på så, det står många bakom honom, runt omkring. När den utvalde kompisen har blivit löjlig i allas ögon, så är det helt fritt fram för alla sorters övergrepp. Till sist tar man ju ofta in offret på skoltoaletten, tvingar honom att stoppa huvudet ner i en toalettstol och så spolar man. Det kallas för att döpa. Man kan undra, hur kom vi dit? Hur kom de dit? Det händer ju ibland att det blir rättssak av det hela. Inte minst på internatskolor där man har varandra dygnet runt. Och när man då ställer frågan, hur hamnade ni här? Hur gick det till? Då rycker alla på axlarna och säger, det vet jag inte. Vi skämtade ju bara. Vi skämtade ju bara. När man talar med människor som blivit mobbade, det kan ju ske när man ligger i lumpen, det gör man ju inte nu för tiden, men det kan ske på våra arbetsplatser och på många andra ställen. När man alltså talar med människor som har blivit mobbade, vi fortsätter att fundera lite grann på skolelever. Man då ställer frågan, gick du till någon lärare och klagade på det här? Då får man nästan alltid en sorts, vad ska vi säga, frågande attityd tillbaka. Vad skulle det ha hjälpt? Vad skulle det ha tjänat till? Talar du med dina föräldrar? Nej. Talar du inte med någon? Nej. Men du kunde ju fått hjälp. Så här ska du inte vara. Nej. Och det handlar ju alltså om att när den här personen blir löjlig i de andras ögon, så blir han ju det i sina egna ögon med. Och då på något sätt infinner sig känslan av att jag är kanske värd den här behandlingen. Och därför så tänker man att klagar jag på det här så är det ingen som kommer att ta mig på allvar. Och därför håller jag tyst. Om man senare i livet också frågar den mobbade, om han känner sig redo att förlåta dem som mobbade, så får man samma frågande attityd till svar många gånger. Förlåta. Man befinner sig på något sätt i någon sorts ingenmansland. Där man har förlorat också kontakten med mycket av sina känslor. Man möter ju ibland kvinnor som blivit misshandlade i sitt äktenskap. Och ofta började ju misshandeln på natten efter bröllopet. Nu ägde han henne. Nu ska han också göra folk av henne. Och det är ju underligt hur länge kvinnor ofta står ut med den misshandeln. Istället för att säga dagen efter att nu har du misshandlat mig halva natten, nu tar jag mina tillhörigheter och går. Kan du göra så nu så gör du väl det i fortsättningen med. Men det är ganska få som säger så. Utan man stannar kvar och tror att det ska nog gå att få en ändring till stånd. Men det gör det inte. När man så möter en sån människa som i många år stått ut med både fysisk misshandel och förakt i ord och i åtävor, så träffar man ju ofta en människa som har förlorat sitt känsloliv. En människa som till sist bara har en känsla kvar, och det är ångest. Att förlåta. Vad då förlåta? Att förlåta innebär att lämna sin vrede åt Gud. Men det här är människor som är så plundrade att de inte har någon vrede kvar. Alltså måste man först hjälpa denna människa att återfå något av sin värdighet, något av sin ursprungliga personlighet, detta som han har rövat ifrån henne, men som hon inte längre ser att hon saknar. Det kan behövas uthållighet i den kontakten. Många gånger. Därför att hon har hela tiden tagit in föraktet och tänkt att jag klarar mig inte utan honom. Fast det är snarare tvärtom, att han inte klarar sig utan henne. Trygghet kan man ju ofta uppleva som barn. Man lever i en någorlunda skyddad miljö. Har man den tryggheten kvar när man blir vuxen, så är ju det ofta en lite naiv trygghet. Övertygelsen om att alla är snälla. En dag så hamnar man i en kris där man upptäcker att alla var visst inte snälla. Då förlorar man ju den tryggheten. Den går aldrig att återfå förstås, eftersom den inte var förankrad i den stora verkligheten utan bara i den lilla. Alla var inte snälla. Då händer någonting märkligt. Man tänker så här att det han kunde göra mot mig, det kan ju vem som helst göra mot mig. Och då räcker det kanske med att en eller några har behandlat den med förakt, för att man ska vänta sig samma behandling ifrån alla människor. Så man svänger lätt om ifrån inställningen att alla är snälla till inställningen att alla är farliga. Men det är ju inte alla. När man ska hjälpa en människa som i kraft av andras förakt behöver den hjälpen, så måste man lära personen konsten att skilja människor som går att ha relation till från människor som inte går att ha relation till. Och det är ju en svår konst. Men så ack så viktig. Vi ska läsa den här psalmen igen, den 123 psalmen. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herres hand. Som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand. Så ser våra ögon upp till Herren vår Gud. Till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre. Var oss nådig. Du, vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättade är vår själ med de säkras bespottelse. Med de högmodigas förakt. En person som fått sin själ mättad med förakt. Den djupaste och bästa hjälp jag känner till, det handlar om att få Guds nåd uppenbarad för sig. Ju mer man ser Guds härlighet och ser Guds nåd, desto djupare läkedom får man. Men det hör ju till att man väntar sig ju inte precis att möta Guds nåd när människor har behandlat den skamligt illa. Utan frågan blir ju istället, var höll Gud hus när det där hände då? Varför hindrade han inte? Och plötsligt är man ju ute på ganska skör is. Teologiskt sett. Man ska försöka förklara varför det här hände och varför Gud inte hindrar och vad det är för en nådig Gud som betraktar allt med den sortens likgiltighet. Man måste ge något svar. Man kan inte bara hoppa över det. Men risken är alltid väldigt stor i den situationen att man blir släkt med Jobs vänner. De här som skulle förklara Jobs situation så till en grad att det blir fel alltsammans. Och att de band honom hårdare i hans lidande istället för att lösa honom. På något sätt får man ändå säga att mänsklig ondska finns överallt i världen. Vi är här för att lära oss vad mänsklig ondska kan göra. När vi kommer fram i himlen, då ska vi ha gått igenom den erfarenheten. För att den ondskan kan vi inte ta med oss dit. De som vill behålla den får gå till ett annat ställe där de passar bättre. Och man kan inte begära att hamna i någon sorts personlig gräddfil när man blir kristen. Alltså alla löften, typ att om du blir kristen så kommer allt att lösa sig. Och det märker man ju snart att det gör det inte. Men samtidigt finns det hjälp. Och det är en svår balanskonst ibland att ta det här på allvar utan att man ger sig ut i diskussioner som man egentligen inte kan slutföra och som ingen kan slutföra. Det många människor önskar sig i ett själavårdssamtal, det är att få kontroll. Kontroll över sina känslor, kontroll över sina relationer, kontroll över sin kontroll. Och det är en förrädisk önskan. Därför att ju mer jag bygger ut mina kontroller, desto mer upptäcker jag områden i mitt liv som också måste kontrolleras. Och till sist blir jag en robot. Kontrolllösningen binder en hårdare i det trauma man varit utsatt för. Och det går ju att förstå på så vis att jag gör dessa kontroller för att förhindra en upprepning av det som hände. Men så länge jag har de kontrollerna så har jag ju också kvar traumat. Det är ju för traumats skull som jag vill kontrollera. Alltså är det här ingen lösning på problemet. Och det har vi alla lite svårt för att förstå. Vi tycker ju så lätt att vi känner trygghet när vi har läget under kontroll, som det heter. Men man kan ju aldrig ha läget under kontroll. Därför ligger lösningen så att säga i motsatt riktning. Att släppa kontrollerna. Därför att det kontrollfria tillståndet är närmast vår ursprungliga, vår genuina personlighet. Kontrollerna gör mig främmande för mig själv och för omvärlden. Men att släppa kontrollerna gör mig mera lik mig själv. Då missförstås ju det budskapet ofta. Man tänker, ja, jag måste ta kontroll över mina kontroller. Nej, nej, nej. Bönen handlar inte om att hitta den kontroll som gör att allting fungerar. Bönen handlar istället om Gud, ge mig mod att leva. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, skriver Paulus till Timoteus. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens hand. Kraften och kärleken är ju ratt och gaspedal. Men ett bra fordon som är någorlunda säker ska ha en broms också. Kraftens, kärlekens och självbesinningens and. Mottagen på rätt sätt gör den heliga ande att jag blir den jag är. Att jag kan släppa kontrollerna. Nu är det så att när människor länge levat, kanske med upprepade trauman av det här slaget som jag nu talar om, så är, som jag sa nyss, förlåtelse något som känns väldigt avlägset. Möter du en kvinna som blivit misshandlad och som bara har ångest kvar, det hjälper liksom inte att man talar om förlåtelse. Därför att förlåtelse är ändå någonting som man intuitivt förknippar med låt oss säga vrede. Men här har man ingen vrede. Ändå gör man klokt i att komma fram till en rent intellektuell ståndpunkt. Jag brukar fråga, om du skulle träffa en väninna som berättade för dig det du har berättat för mig, vad skulle du tycka att hon egentligen borde känna? Ja, det kan man ofta förstå. Ja, jag skulle nog vänta mig att hon var arg på gubben. Ja, men då kanske vi kan förutsätta att du också har en vrede i ditt liv, men ditt känsloliv är så skadat så att du har ingen kontakt med din vrede. Alltså måste vi be om att du får kontakt. Och enklast gör man ofta det genom att hålla ut i bön om läkedom. Att några gånger eller någon gång per dag bara skicka upp det lilla, den lilla påminnelsen till Gud. Hjälp mig att förlåta honom eller henne. Den bönen kan man be både länge och väl utan att märka någon förvandling. Och underligt nog kommer det en dag man plötsligt känner, nu är det färdigt. Jaha, säger man, vad händer då? Ja, det vet jag inte. Nu är det färdigt i alla fall. Och då har man fått en hjälp som liksom går att leva med, vilket ju inte kontrollerna gör, utan det här är en läkedom som sker på många plan i ens person. Det är så mycket som behöver ställas till rätt för att förlåtelsen ska komma till sin rätt. Och det händer saker hela tiden. fast man inte märker så mycket av det. Men det är ändå viktigt att hålla i minne att förlåtelsen är det viktiga också när man blivit så illa behandlad av andra människors förakt, att man liksom själv blivit uppfyllda av självförakt och självhat. Fader, vi ber att din heliga ande ska väcka minnen till liv av sånt som vi har ansträngt oss för att glömma. Förödmjukelser, hån och förakt. Gärningar som bar med sig ett djupt förakt för vår person. Här är vi. Ber att du förlåter de som mobbade oss, de som hånade oss, de som trampade på oss eller klättrade på oss. Ge oss möjligheten att förlåta. Du, Herre, vet vilka strategier vi har konstruerat i våra liv för att kunna leva vidare trots det som har hänt. Vi ber att du monterar ner alla de här skyddsmurarna, de som bara håller kärleken utanför och släpper in föraktet ändå. Gör oss mottagliga för din kärlek, Herre. Var oss nådig, Herre. Var oss nådig, till vår själ är mättad med det säkras förakt. Herre, du vet vem du har skapat var och en av oss att vara. Och det du har lagt in i vår personlighet, vare sig genom pånytt födelse eller ursprunglig kroppslig födelse, så är det ändå något gott. Vi ber att du tvättar av oss, Herre, spottloskor. Att vi får leva vidare, Herre, med den frihet och den glädje som hör ihop med ditt evangelium, med din son Jesus Kristus. Tack, Herre, att vi kan få lov att återkomma med de behov vi har tills det har skett det som vi önskar. Amen. I Jesu namn.
Vi fortsätter vara i bön.